Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna till FBL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 33 där jag, både du och Gustav, du och jag Gustav fick ju ganska bra scorer, eller hur?
Ja, men så var det. Du kanske vill börja, du som faktiskt drog hem över 90 pinnar den här veckan.
Ja, det var ju lite bänkflytande då får man säga. Det var Petrovic in för Kelleher på målvaktsposten och det var Garnacho in istället för Foden. Stora snackisen var ju ändå Foden, får jag ändå säga, för att det kom ju ut nyheter om att han skulle starta. Och sen så hade Pep lurat oss, verkar det som. Att han, eller lurat de här som alltid brukar rätt, likelserna. De har ju knappt haft något fel. De hade ju fel senast, men det var ju för att Bruin var sjuk. Typ precis innan matchstart. Men ja, Foden verkar ju inte vara en scenförändring, det sa ju Pep i alla fall. Och nu är man ju lite skeptisk till de här läckorna som kommer i början. Men i alla fall, jag tog in Foden, spelade ju inte. Annars hade jag förmodligen tagit in antingen Bruno Fernandes eller gjort ett byte till Jackson på forwardsposten och bytt ut Petrovic. Så att ja, det hade väl jag hade tjänat lite mer om Foden inte hade spelat, men ändå.
Ja, jag hade definitivt gjort det, för att jag gjorde ju Saka till Foden och jag gjorde Petrovic ut faktiskt till Onana. Och det var ju, hade vi inte fått rapport om att Foden skulle starta så hade mitt andra byte såklart varit Darwin ut, Jackson in. Det var därför jag bytte ut Petrovic för att frigöra den Chelsea-platsen i och med att jag hade tre Chelsea redan. Och nu kommer det bytet att få vänta till omgång 35 då, förutsatt att Jackson inte drar på sig ett gult och blir avstängd. Så det är lite irriterande när Jackson då gör, vad blir det, 1+2. Och då vet att enda anledningen till att man inte har sitter med honom i laget, som hade varit en jättedifferential dessutom, är att man fick rapporten om att Foden startar. Och det är inget jag ångrar överhuvudtaget. Så alltså, utifrån den info vi fick så pekade allting på att Foden skulle starta. De som skickat ut den här infon har aldrig haft fel egentligen. Så jag litar till 100% på att den infon som de har fått från ursprungskällan så att säga är att Foden startar, och det är liksom, där har allt gått till som vanligt. Sen är det väl så att någonstans i den här processen så har det ju kommit ut felaktig information. Det var det. Det är ju en risk när man förlitar sig så mycket på info via Twitter. Men totalt sett så har man tjänat betydligt fler poäng än vad man har tappat poäng på det där. Så att, kan inte vara så bitter över det heller. Men 87 poäng blev det för mig. Tappade 4 till mot dig, men tog in på typ alla andra. Gick från 106 000 till 70 000 ungefär. Och Guardiol måste vi nämna då. 12 pinnar.
Ja, shit, vilket först man tänkte att det var lite av ett mardrömsbyte ändå, när han i första matchen tar 0 poäng som han bytte in honom, och sen så den här matchen så gör Luton mål trots att de hade, jag tror de hade 0 avslut i första halvlek och ja, hade knappt någonting egentligen i den matchen, men Ross Barkley kliver dit, smäller dit den, och då tänker man, ja, vad är det här? Och sen så ser jag bara att Doky har gjort något drömmål. Jag ser inte på matchen, utan jag ser bara på höjdpunkterna, och så såg jag inte vem som passade fram, men det var ju Guardiol, och sen så smällde han dit ett eget, precis som han gjorde i Champions League egentligen, med högerfoten utöver straffområdet, och tog 12 poäng utan att hålla nollan. Ja, vad hade det blivit om han, det hade kunnat bli 20 poäng nästan om han höll nollan.
Så Guardiol, jättebonus den här veckan. Isak måste vi också nämna, han har ju, jag ska inte säga att han har räddat wildcardet i omgång 30, men han har ju verkligen hjälpt till med att se till att det har blivit bra effekt på wildcard i omgång 30, för att vi som drog wildcard då tog de allra flesta in i Isak, medan typ ingen som inte drog wildcard har honom i laget. Och det har blivit mål efter mål de senaste matcherna här. Och fortsatt lågt ägandeskap. Jag tror på andra sidan den här dubbelomgången så kommer vi se ett ägandeskap som är betydligt högre på Isak när det kommer lite fler som drar wildcard. Men så det här var sista omgången egentligen som man har Isak till fortfarande lågt ägandeskap. Så skönt att han kunde göra det han gjorde. Och sen slutligen Cole Palmer. 4 mål, 26 poäng. Nu var det visserligen så att han var över 100% effektivt ägandeskap, så man tappade ju lite i rank på de där målen, men det kan jag ta faktiskt, för att det är så underbart att se Cole Palmer spela fotboll just nu som Chelsea-supporter och ja, i allmänhet en otrolig fotbollsspelare. Och jag vill bara konstatera att han måste snart tillhöra den absoluta toppen när det gäller värde för pengarna i FPL. Startar säsongen på 5 miljoner blankt och har väl gjort 20 mål och 10 ass nu.
Nej, men det är väl typ Mahrez som kan sätta emot där i Leicester. Men då spelade jag knappt, tror jag, den säsongen. Så att, ja, det är otroligt vad han gör verkligen. Men han är ju över 100% ägandeskap nästan, så att det är svårt att fira hans mål.
Jag vet inte riktigt vad mer man ska säga där. Men det kommer ju verkligen, alltså in i dubbelomgångar, ja, omgång 35, om vi liksom, när Chelsea dubblar första dubbelomgången, så kommer man ju behöva välja mellan Palmer och Son. Men för mig känns det ganska givet just nu att den bilden kommer sitta på Palmer. Och även i omgång 37 så kan man argumentera för Palmer, trots att det finns spelare som Haaland som spelar dubbelt. Det är en diskussion vi tar någon annan gång. Men väldigt, väldigt, väldigt kul tycker jag att se hur Cole Palmer har utvecklats den här säsongen. Och det blir spännande att se vad FPL sätter för prislapp på honom nästa år. Inte helt omöjligt att den dubblas jämfört med vad han startade den här säsongen.
Nej, och jag kan prata lite om min poängskörd också. Jag tog 91 poäng och gick från 87 000 till 51 000. Så att, snart inne i topp 50 000 förhoppningsvis efter den här veckan. Och gå lite bara snabbt till Alexander Isak. Det är ju, man vet ju att han gör ju mål när han spelar. Och det är ju en av alltså fördelarna med att ta in en sån spelare, där folk är lite oroliga på hans liksom skadehistorik och att han kommer skada sig igen och så. Men när han spelar och spelar 90, då är han ju verkligen helt otrolig. Och så. Och sen dubbelt Chelsea-försvar fick man in också. Där har man lite flyt att man får den nollan faktiskt. Jag tror inte Chelsea skulle ha hållit den egentligen. Men ja, han vann ju 6-0, va? Så att, ja, det var bra.
Så första nollan kom ju såklart då när jag sålde Petrovic. Jag hade inte räknat med att han skulle behöva användas ändå, i och med att han satt på bänken. Men nu spelade inte Keller, så att då fick jag in det som nu var Onana då, 2 poäng från bänken istället för, ja, när vissa andra, du till exempel, fick in Petrovic. Men det var det. Förhoppningsvis så klarar sig Jackson utan gult kort, och då kan jag ta in honom i omgång 35, vilket ju lär vara en liten edge i alla fall jämfört med de som sitter dubbelt Chelsea. För det ska jag ju säga också bara kort innan vi går vidare till omgång 34, att resonemanget bakom det är, som inte har förändrats, är att jag kollar på matcherna framöver och tycker att man sitter betydligt bättre på dubbel Chelsea offensiv än defensiv. Jag tror inte på så många hållna nollor framöver, och den, att de höll nollan mot Everton förändrar egentligen ingenting där. Men kul såklart för de som satt dubbelt att äntligen få lite betalt.
Verkligen. Och inför kommande vecka då, så kommer vi ha i den här podden, kommer vi ha lite annat upplägg, eftersom det är ju många som kör free hit den här omgången. Det är såklart att vi även kommer prata om de som kör, ja, men wildcard 35. Det kommer ju förmodligen kolla på lite samma spelare, eftersom båda egentligen bara siktar på den här omgången. Och sen i slutet då kommer vi nämna några lag och spelare som man kan kolla på om man inte kör antingen free hit nu i 34 eller wildcard i 35. Alltså att man inte har några chips kvar i princip. Så vi tänkte börja vid målakterna egentligen, som vi brukar göra. Och hur känner du där, Gustav, på en free hit?
Det känns som en svår position i och med att man kollar på vilka lag som dubblar. Och så kan man slå fast ganska snabbt att Liverpool och Arsenal är de klart bästa lagen. Och ska man bara maximera chans till poäng från sin målvakt, så är det ju antingen Alisson eller Raya som ska in. Sen har vi då också Bournemouth, Crystal Palace, Wolves, Everton, Sheffield United som dubblar, ska sägas. Men problemet blir ju att om man tar en målvakt från ett av de här två topplagen, så begränsar man ju sig på det sättet att man inte kan köra med 3 utespelare från både Arsenal och Liverpool. Och det är ju det som är problemet, och lite tråkigt kan jag känna personligen att sätta sig med en målvakt från något av de här lagen, att inte försöka jaga lite höjd. För att även om det är så att man, alltså även backarna från de här lagen, Arsenal och Liverpool, har ju offensivt hot. Alla Arsenal-backar, White, Gabriel Saliba, Liverpool-backarna, också offensiv potential. Därför lite tråkigt tycker jag. att spela lite safe på målvaktspositionen. Och då blir det ju målvakten från lite sämre lag man får kolla på istället.
Ja, precis. Och de målvakterna som är i de lagen är väl egentligen då Henderson, Pickford, José Sá, Neto kanske. Jag ska kasta till. Förmodligen inte någon som sitter på Gerbich där ute, utan det är ju förmodligen Pickford och Henderson, även José Sá kan man väl nämna i den, som jag tycker att man kan kolla mot. Hur känner du där? Alltså jag känner lite med Henderson att det är kanske inte på samma nivå som Liverpool och Arsenal, men det finns ju möjlighet att gå med tre Palace-utspelare också.
Det finns det absolut, men där skulle jag inte riktigt säga att det är lika stor skillnad mellan en Palace-back och målvakten i det här fallet som det är mellan en Liverpool-ytterback och Alisson till exempel. Jag tror att man kan komma undan lite med att gå på Henderson i sådana fall, även om det finns ja, Munoz till exempel då, som har någon form av offensivt hot. Men inte riktigt jämförbart med Liverpool och Arsenal, tycker jag. Och ska man bara jämföra budgetmålvakterna så Henderson har ju den tydliga fördelen att han varken spelar mot Liverpool eller Arsenal den här omgången. Kollar man på Wolves så möter de ju Arsenal i första matchen och Everton möter Liverpool i sin andra match. Crystal Palace har ju West Ham och Newcastle båda på hemmaplan. Rätt bra chanser till en nolla skulle jag säga i alla fall. Och det i kombination med att jag inte känner något så här jättestort behov av att ha en Palace-back nödvändigtvis gör att det är Henderson som är min nuvarande målvakt i mitt free hit.
Mm. Just nu sitter jag på Raya faktiskt i mål och det är ju för att jag vill ha Munoz som back. Jag känner att när det gäller Arsenal-backar så är det är lite som du säger där med Liverpool, det köper jag absolut att Robertson och Trent kan vara mycket offensivare, men jag tror ändå att Munoz mot de här motstånden kommer vara lite offensivare än Arsenal, alltså Arsenal-backarna till exempel. Det är lite svårt där och vi kommer ju till backar sen såklart, men jag vet inte riktigt vem jag ska välja av Arsenal-backarna och det är lite svårt där tycker jag. Så att Raya just nu har jag i mål, men det kan ju såklart ändras också. Ja.
Pickford annars två hemmamatcher. Även om det är Liverpool den ena så är det två hemmamatcher och visserligen sex insläppta senast, så att det kanske inte är ja, baserat på den matchen så ser man väl lite så ljust på omgång 34, men så där kan det ju inte riktigt fortsätta, så de lär ju studsa tillbaka på något sätt. Men alltså jämför man Henderson och Pickford så kommer jag gå på den målvakten som inte möter Liverpool i den här dubbelomgången, utan när det är två hemmamatcher för Henderson också så tycker jag att han är ett bättre val än Pickford och ett bättre val än Sá och Neto och de här andra målvakterna också.
Lite jobbigt för Everton också att Bramthwaite gick ut senast om han är skadad över den här dubbelgången. För han är ju, ja, han är ju, de har ju spelat Tarkowski och Bramthwaite hela säsongen i princip och han är ju deras, ja, en av deras två bästa mittbackar och det är ju såklart att det är ett stort tapp när han inte spelar.
Och går man på Pickford så måste man ju räkna, liksom, hoppas ganska rejält på att nollan kommer hemma mot Forest. Och jag ser inte riktigt att de ska klara av att hålla nollan i den matchen. Så att, jag tror att Pickford kommer gå igenom den här dubbelomgången med två matcher med insläppta mål. Sen hänger det väl på hur många räddningar han lyckas skapa ihop.
Ja, då går vi till backar tycker jag. Och ja, jag kan ju, jag la ju ut en tråd lite tidigare på vilka backar jag tycker att man kan ta hänsyn till den här omgången och jag har 10 stycken. Vi kan börja uppifrån ner kanske med Arsenal-backarna. Vi kör dem. Gabriel, White, Saliba. Det är de tre egentligen. Vad känner du där?
Det finns ju två frågor egentligen med Arsenal. Första frågan är hur många backar vill jag ha? Och alla är överens om att man ska försöka få ihop tre Arsenal-spelare den här omgången, oavsett om det är free hit eller om man bygger ett lag med fria byten så vill man få till trippelt Arsenal. Gabriel och Saka är ju givna för alla egentligen skulle jag säga. Så det är väldigt, väldigt svårt att debattera dem. De är ganska självskrivna i alla lag ska de vara den här veckan. Så då är det ju den tredje Arsenal-platsen i sådana fall. Där man kan diskutera, okej, vill man dubbla upp på defensiven? Som ju är ligans bästa försvar och ska också sägas att det finns offensivt hot och finns potential till bonuspoäng både från Saliba och White. Och de är, ja, Saliba är ju 100% given. White är ju också ganska given. Han har ju startat i princip varje match, men har ju bytt ut lite då och då lite tidigare. Så kombinationen av att de är så pass givna speltidsmässigt och att det finns både potential till bonuspoäng och offensiva returns gör att jag är mer inne på dubbel Arsenal-defensiv kontra mitt dubbelt offensivt än vad jag kanske hade varit normalt sett när det är storlag i en dubbelomgång. För att ganska ofta så tänker man ju att den riktigt stora potentialen finns hos de offensiva spelarna.
Är det Saliba eller White då som du, vem av dem?
Det är svårt. Det är väldigt svårt. Och det här är ju den typen av beslut som man kommer behöva ta väldigt många om man är på ett free hit. I och med att det finns oändligt med möjligheter egentligen. Jag har Saliba i laget just nu. För att man vet att han kommer spela 180 minuter i den här dubbelomgången. Men helt ärligt, det skulle absolut lika gärna kunna bli White. Som ju är mer offensiv, ska sägas. Så att får kanske utvärdera lite efter Champions League-matchen. För att på något sätt så ska de ju anpassa det här laget efter vad som hände i München. Och ja, hur mycket tycker du att man ska väga in vad som hände i den matchen? Hur mycket tror du att det kommer påverka laguppställningarna i dubbelomgången?
Jag vet inte riktigt faktiskt. Jag vet inte riktigt hur mycket det kommer påverka. Jag tror att de kommer fortsätta spela ja, sitt bästa lag i princip. Men jag vet inte riktigt hur mycket det påverkar. De
Han har
kommer
inte
gå
haft
för
en
det
historia
oavsett.
av att rotera så mycket, Ateta.
Nej.
Så att det skulle ju absolut kunna bli så att han bara skickar ut den bästa elvan.
Ja, nej, så kan det absolut vara. Så, ja. Jag tycker det är svårt med Arsenal-backar. Men lite, om du är inne på Saliba till exempel. Jag tänker på duon Saliba-Henderson till exempel. Är den inte mer offensiv att gå på Raya Munoz då? Till exempel.
Det kan man ju argumentera för, men samtidigt räddningarna på Henderson och bonuspoängen på Saliba skulle jag säga jämna ut det där ungefär. Plus att han liksom kan dyka upp på offensiva fasta med ett mål lite från ingenstans, Saliba. Så absolut, rent liksom, potential till offensiva returns så är det väl bättre med Munoz. Men kombinationen av räddningar och bonuspoäng i sådana fall gör att jag tycker att det är åtminstone 50-50.
Jag är lite, alltså det här är ju ingen, alltså det är ju inte något jättestort det här, men jag är lite, en liten varningsflagg ligger för mig att Gabriel kan sitta bänk någon av de här matcherna. Det är bara en liten grej som kanske sitter kvar från omgång 1-4 eller vad det var i början av säsongen när Kivior spelade vänster mittback. Och att det är ju väldigt tajt mellan matcherna, det ska man ju säga. Alltså så här, när jag har en free hit så kanske jag väljer att gå på Saliba före Gabriel till exempel. Bara för att, alltså där Saliba vet man ju spelar 180. Gabriel är man 95% säker, men det kanske finns, ja, jag vet inte, det är
Ja,
svårt att.
då beror det på hur man värderar de 5% och det tänker jag också hänger på vad man har för position i miniligor eller i overall rank just nu. Där får man också göra en riskbedömning. Tror man på att det finns en risk för att Gabriel ska sitta bänken av de här matcherna, ja, men då är det väl, och man känner att man vill chansa lite, ja, men då tar man en annan Arsenalback. Men jag är väl inte övertygad om att den rotationsrisken på Gabriel är tillräckligt stor för att man ska välja bort honom på ett free hit med tanke på att han är så pass överlägsen ändå på offensiva fasta och med hotet för att han ska kunna göra mål på en hörna.
Då går vi till Liverpool-backar och det tycker jag är nästan ännu svårare. Jag är ganska kraftig motståndare mot Trent, kan jag säga, på en free
Oj,
hit.
utveckla.
Jag tycker att hans minuter inte kommer vara tillräckligt bra för, jag tror inte på två starter, verkligen inte, ska jag säga. Och
Trots att Bradley är skadad då.
ja. Jag tror att Gomez spelar en av dem som högerback och ja, det känns som att han har blivit liksom inforslad för snabbt här. Alltså, Klopp sa att han inte ens var nära att spela mot Atalanta. Och sen så får han hoppa in och spela ändå ganska mycket mot Palace och såg ju sådär ut, får man ändå säga. Ja, alltså om han sitter bänk mot Atalanta, visst, han kan ju få en del minuter, men när man har både Van Dijk och Robertson tycker jag ändå att man ska gå på någon av dem före Trent. Det är det jag säger. Jag förstår att det lockar med Trents höjd, men jag är verkligen inte säker på hans speltid där.
Men är du säker på Robertsons speltid då? Vad är det som får dig att tro att han är mer given till två starter?
Ja, för att han har spelat nu ganska mycket. Han spelade två raka 90-minutare i Premier League och han är tillbaka till full fitness. Han var ju typ matchens lirare för Liverpool mot Palace, tycker jag. Var riktigt bra. Och det är såklart att jag inte är helt given på att Robertson startar två heller. Annars hade jag ju tagit han alla dagar i veckan. Nu funderar jag ju på Van Dijk bara för säkerhetens skull, men jag tror definitivt att Robertson spelar mer än vad Trent gör i den här omgången. Men sen om det är tillräckligt för att gå på honom är frågan.
Nej, det är ju bara att slå fast såklart att Van Dijk är det säkraste valet. Han kommer spela och ska man inte heller underskatta chans till bonuspoäng och offensiva returns, lite likt Arsenals mittbacka. Så Van Dijk, absolut inte fel att gå på honom. Man behöver inte känna att det är att fega ur jämfört med ytterbackarna, bara för att det är lite säkrare. För att det finns fortfarande potential offensivt och man går för mer av en garanti. Men uppsidan är ju med Trent och Robertson. Lyckas man träffa rätt på en av ytterbackarna och de får två starter så kan det vara 20 poäng i en dubbelomgång. Inte för att Liverpools försvar är sådär superbra, men vi vet ju, har sett under lång tid hur bra de här ytterbackarna kan vara när de träffar rätt. Och har man lite tur då med tajmingen så kan det ju bli 20 poäng på en dubbelomgång. Och då är det ju. Det är väldigt, väldigt svårt. Jag tycker att jag skulle kunna se scenario där Trent och Robertson startar en match var. Ingen av dem startar två. Jag skulle också kunna se framför mig att de bara kör med båda två i båda matcherna. Och det hänger lite på information som vi inte riktigt har tillgång till. Så att det problemet, om man ska säga så, med att höjden kanske ligger på 20 poäng, maxutfallet, är att det kan bli väldigt smärtsamt om man väljer fel mellan Trent och Robertson och man väljer en som spelar en match och sitter bänk i den andra jämfört med den spelaren som startar båda och gör succé. Så kan, eventuellt för att slippa det valet så tar man Van Dijk och så hoppas man att ytterbackarna roteras. Så kan man absolut göra. Men det är ju klart att den högsta höjden finns i ytterbackarna.
Ja, och det är så extremt tajt spelschema för Liverpool nu verkligen. De har, jag tror det är fyra matcher på, vad blir det? 9 dagar eller någonting sånt där. Kan det stämma ens? Nej. Jo, typ 10 dagar tror jag det är. 4 matcher på 10 dagar. Och ja, ska då Trent starta liksom ja, jag vet.
Nej, det gör jag inte. Alla startar inte.
Nej.
Det har
Så
jag väldigt svårt att tro.
Van Dijk är ju verkligen säkerheten själv där och han kommer ju starta allt. Så det, ja, det är lite jobbigt. Jag gillar ju Robertson mer än Trent, det måste jag verkligen säga. Men ja.
Så man tvingar fram en ranking ur det nu så är det Van Dijk, Robertson, Trent i den ordningen.
Det skulle jag nog säga.
Jag får nästan hålla med. Jag hade nog också hållit Van Dijk högst i alla fall på grund av säkerheten. Tycker att det är väldigt, väldigt jämnt mellan Robertson och Trent. Och lite tråkigt svar kanske, men väldigt svårt att avgöra innan Atalanta-matchen också. Vi måste se hur framförallt Trent ser ut om han får någon speltid och hur det påverkar. Men utanför de stora lagen, nu ska vi säga att det skulle kunna vara så att hela ens backlinje är av spelare från Arsenal och Liverpool. Men om man ska kolla på andra lag, andra spelare, vilka håller du högsta?
Ja, han har ju nämnt en del nu, men Munoz är väl den som jag håller ganska klart före alla andra backar. Ja, Mitchell har ju funderat på lite, men jag tror att när Palace möter de här lite sämre lagen så kommer Munoz vara den som pushar in i straffområdet och ja, han har ju betydligt större historik av att göra mål i alla fall från sina tidigare klubbar och sådär. Mitchell har ju inte riktigt visat det i Palace och annars kan man väl nämna Ait Nouri, men han var inte med i truppen senast. Jag tror inte han startar 2 matcher med så här kort mellan när han var skadad så pass nyligen, om han nu ens är frisk till den här matchen.
Och med Wolves så är det ju återigen att det är Arsenal hemma i den första matchen. Så det är nästan så att de börjar på en blank och Bournemouth hemma. För att det ska, åtminstone så att det ska väldigt mycket till för att det ska bli en bra score i den matchen mot Arsenal. Så Munoz tycker jag är ett bra alternativ. Kollar man på hans underliggande siffror så är det ju, alltså genomsnittet är inte särskilt bra. Men om man ska gå ner på specifika matcher så är det två matcher egentligen där de siffrorna har sett bra ut. Luton hemma och Burnley hemma. Och sen betydligt, betydligt sämre siffror mot de bättre lagen. Vilket ju inte är så konstigt alls. Så nu är det två hemmamatcher mot West Ham och Newcastle som åtminstone inte är lag i det absoluta toppskiktet. Vilket ju gör att man skulle kunna dra slutsatsen att Munoz kommer vara mer offensiv här. Och i sådana fall så kan man argumentera för att han ska ha den tredje positionen i ens backlinje. Men för min del så ser det ut att bli två Arsenal-backar och en Liverpool-back just nu. Och jag skulle tro att det kommer vara ett ganska vanligt sätt att bygga lag på.
Ja, då går vi till mittfältet och där kan vi börja med att prata lite. Ja, vad ska vi börja med? Arsenal tycker jag är roligare, för där finns det ju tre ändå som man kan kolla mot. Det är Saka, det är Havertz och det är Ødegaard. Och ja, Ødegaard tycker jag nästan man kan räkna ur lite ur ekvationen. Jag vet inte hur du känner.
Du tycker det alltså? För i sådana fall blir det ganska enkelt. För att jag tänkte börja med att Saka måste vara given egentligen. För alla. I och med att han tar, ja. För alla de anledningar som vi pratar om Saka hela säsongen. Han är given, tar straffar och allt möjligt. Så då är det egentligen Ødegaard eller Havertz. Om man vill ha en andra Arsenal-mittfältare. Om man då inte går på dubbel defensivt. Men du tycker att Havertz är klart bättre då?
Ja, det tycker jag väl ändå. Ødegaard gick väl ut, eller hade en skadekänning senast, om jag inte helt fel ute.
Jo, absolut, men har väl ändå verkar ändå som att det där ska vara okej.
Nej, men jag tror ändå att det är såklart att skadekänningen kanske inte liksom gör att han tappar en massa minuter här, men Havertz, ja, han kan ju spela både på mittfältet också, anfallare, och ja, de verkar ju fortsätta spela han hela tiden, och han är ju viktig för det här laget. Alltså, han har ju spelat otroligt många minuter nu, så nu kanske han är uppe i Ødegaards-nivå när det kommer till minuter. Han har ju ändå spelat väldigt, väldigt länge, så att, det kanske är att han behöver en vilomatch här, men i så fall behöver väl Ødegaard det också nästan.
Problemet med Havertz är ju som sagt speltiden. Den har ju, kollar man bak så har den ju sett bra ut. Han har ju startat ganska många matcher i rad nu. Men samtidigt, det räcker ju med, alltså, om du kollar på en spelare som startar 9 matcher av 10 så ser man att han är ganska given i det här lagets startelva. Men det räcker med att man har dålig timing och att den där enda bänkningen kommer i just den här omgången man ska ha av Havertz för att det ska kännas ganska surt och att det inte längre ska vara det rätta valet. Om man bara jämför Havertz och Ødegaard så håller jag nog ändå Havertz högre på grund av de bättre XG-siffrorna. Det är så att kollar man totalt på expected goal involvement per 90 minuter så är det ganska jämnt mellan Havertz och Ødegaard. Men Ødegaards siffror betydligt större del fokuserat på assisten medan XG-mässigt så ligger Havertz före. Ska dock säga med Havertz och hans returns från tidigare omgångar, om man kollar under de senaste 10 matcherna ungefär, så har det ju varit ganska många matcher med 1+1, till exempel. Men de här assisten, han har gjort totalt den här säsongen 7 assist från 2,7 expected assist. Det är ganska tydlig överprestation. Så där kanske man inte kan räkna med så mycket, men han är målfarlig. Så spelar han bara båda, startar båda här, så är det ett jättebra val.
Ja, jag vet inte om jag tycker att Ødegaard visar så mycket i offensiven så att man ska gå på honom före dubbel Arsenal-defensiv till exempel. Om man ska gå på två Arsenal-mittfältare tycker jag att man borde gå på Havertz. Det är det jag känner i alla fall. Han är ju betydligt mer offensiv som du säger och kommer till många lägen i boxen. Han kanske inte är världens mest kliniska, det vet vi som har spelat FPL ett tag, men han får ju sina streaks som han går på ibland, och ja, jag tycker att han är ett ganska bra val inför den här free hiten, det måste jag ändå säga. Ska vi gå till Liverpool mittfältare kanske?
Det gör vi och där är det väl en liknande situation med att Mohamed Salah är helt given. Och sen är det ju då, om man vill in med en till mittfältare, och då är det väl framförallt Luis Diaz. Men ska Jota nämnas? Eller hur känner du?
Om jag tyckte att Trent skulle få max en start, så måste jag nog säga att Jota får max en start också. Det är ju så. Jag tror inte att han spelar båda när han varit ute så länge med skada. Och ja, den enda mittfältare jag kan se på så få två starter, ja, förutom då de här McAllister och de här, så är det väl Luis Diaz. Och det är ju inte givet heller att han får två
och
starter.
Salah då.
Och Salah såklart, ja, såklart. Men Luis Diaz, det är ju inte givet att han får två starter heller, det ska ju sägas.
Nej, det är ju verkligen inte givet. Och det är ju ytterligare en anledning till att man måste hålla koll på Atalanta-matchen och se hur minuterna ser ut där. Men Diaz, Jota, Darwin också. Svårt att förutsäga speltiden här. Jag kan tänka mig att det är en hel del som kommer gå på Diaz istället för Darwin, som har haft Darwin nu de senaste omgångarna, som kommer skifta till Diaz där. Dels kanske för att man tänker sig att det är lite bättre chans i speltid, men också för att man eventuellt är lite trött på Darwin och vill testa något nytt, och Diaz har ändå gjort en del mål senaste tiden. Så Diaz, bra val. Hade det varit så att vi hade haft mer trygghet i speltiden för Trent eller Robertson, så hade jag kunnat sitta här och argumentera för att man skulle dubbla upp på defensiven och köra Van Dijk och Trent till exempel med Salah, och skippa resten av offensiven eftersom det är för snårigt med den förväntade speltiden där. Men nu är det ju minst lika illa i försvaret, så att ska man trippla upp på Liverpool så kanske det ändå är Diaz som ska in.
Ja, jag tycker det är ganska lätt att ranka i alla fall att han får fler minuter än både Darwin och Jota. Det tycker jag ändå. Från vad vi har sett. Han får ju väldigt många minuter. Han har spelat 80 plus minuter sedan någon gång 22 tror jag. Och i varje match. Så att, det är såklart att han kan få en vila, men
det blir samma problem lite som med Havet. Så att man konstaterar att den här spelaren har startat väldigt många matcher. Det är ju dels ett tecken på att han är given i startelvan, men också ett tecken på att okay, men det kanske måste komma en vila snart när spelschemat blir tätt mellan matcherna. Men jag håller ju med dig i att man nog borde tolka det som att han är given i första elvan såklart, och har en ganska bra chans i alla fall att starta båda matcherna här. Och då är det ju en chansning som absolut kan vara värt det, för att även om det är två borta matcher för Liverpool, så kan man ju ändå se en del mål i de här mötena mot Fulham och Everton.
Ja, och Diaz är ju inte den enda Diaz man har i laget just nu, kanske. Eller hur är det? Hur är det med dig?
Ja, men snygg övergång faktiskt. Ja. Du kan få börja, det är väl ändå du som... Jag skulle säga att han är mer given i ditt lag än vad han är i mitt. Ben Brereton Diaz.
Ja, precis. Ja, nej, men det är ju... Det är ju ett litet fritt val. Alltså det är ju sånt här fritt val som man tycker är lite kul. Det kan ju bli liksom en legend i ens FPL-lag. Det vet man inte. Det kan också bli en riktig flopp. Men
Sheffield United spelar ni, ska jag säga, för de som inte
precis
har koll på den här spelaren.
Nej, han är ju lite känd som... var ju riktigt, riktigt bra i Championship, ska man säga. I Blackburn, när han gjorde ganska många mål. Och nu står han som mittfältare i år, och ja, snittar ändå 4,9 FPL-poäng per match. Alltså det är ju liksom som nästan som Martin Ødegaard gör. Så att han har ändå gjort helt okej i ett Sheffield United, och har väl egentligen på pappret i alla fall det den bästa dubbelomgången när det kommer till offensiv. Man kollar inte så mycket på Sheffield United-spelare, men om det är någon så kanske det är han. Och han har Burnley hemma och Manchester United borta. Och de två försvaren läcker ju som såll, det får man ändå säga.
Bra matcher, absolut. Sen är det ju Sheffield United. Hade det förvånat någon om Sheffield United bara lyckades skapa ihop ett mål på de här två matcherna? Nej, det hade det ju inte. Så pass dåliga är de i offensivt. Men det hade inte heller förvånat någon om Burnley och United tillsammans hade lyckats släppa in fyra mål på de här två matcherna. Så att där är det liksom, ja, det är två dåliga försvar, men det är ju en dålig offensiv också i Sheffield United.
Ja.
Sen om man kollar på de individuella underliggande siffrorna för Diaz så är de ju bra. Om man kollar åtminstone på, han har inte gjort sådär jättemånga matcher, men så det är inte något enormt underlag vi har här på datan, men bra underliggande siffror för att spela i ett lag som Sheffield United. Och det var ju framförallt en match då i omgång 30 hemma mot Fulham när han gjorde 2 plus 1, 18 poäng, som det smällde till rejält.
Mm. Och sen ska det ju sägas att det kanske är lite missvisande med de siffrorna, för han har ju spelat vänster mitt en hel del under säsongen, men nu spelar han ju faktiskt anfallare de senaste matcherna. Så det kanske är lite en fördel i att han och McBurney nu bildar vilket drömpar där uppe för Sheffield United. Nej, det är ju inte världsklass direkt, men på sån här free hit så kanske man har råd med att ha en sån här spelare i sitt lag och bara testa vad kul. Och jag tror att Brereton Diaz kommer vara en sån spelare för mig. Jag kollade lite på extended highlights på den Sheffield United senaste, vad är det, 4-5 matcherna. Det är kanske inte det man vill göra på eftermiddagen, men det var ändå ganska intressant att se hur mycket han är i boxen i alla fall för att vara mittfältare. Det är ju verkligen eftersom man spelar forward. Så att, på det sättet är han ju ganska kul val bara.
Ja, och då får man ju någonstans göra en avvägning hur mycket man vill undvika att ha Sheffield United-spelare överhuvudtaget kontra att man ser då att det är Burnley och Manchester United i en dubbelomgång. Och att det är ganska bra underliggande siffror för en spelare som spelar anfallare och står som mittfältare. Så det finns ju ganska tydliga argument för Brereton Diaz som en differential. 0,3% ägandeskap. Men det enda motargumentet väger ju ganska tungt, och det är att han spelar för Sheffield United.
Ja, då går vi över till Palace mittfältare tycker jag. För att det behöver ju också nämnas. Och jag tycker nästan, precis som Salah och Saka, att Esse är given i en free hit. Vad känner du?
Ja, det är ju väldigt svårt att säga något annat faktiskt. Kolla matcherna. West Ham hemma, Newcastle hemma. Då inser man ganska snabbt att det är nog en bra idé att ha minst en offensiv Palace-spelare. Och Esse sticker ut som den klart bästa. Tar straffarna och är inblandade ganska mycket offensivt. Lär ju få spela så länge han, eller alltså han kommer ju starta så länge han inte blir skadad. Han har ju varit relativt skadebenägen, men så länge han håller sig frisk så kommer han ju starta. Och har blivit utbytt visserligen, så han har inte spelat 90 i någon av de senaste två matcherna, men de har å andra sidan varit mot City och Liverpool, så att ja, jag vet inte vad man ska, hur mycket slutsatser man kan dra av det. Men gjorde ju mål senast och finns egentligen inga argument för att man inte ska ha Esse på eller i sitt free hit lag och det är en sån spelare om man drar wildcard gånger 35. Perfekt att byta in.
Nej, verkligen. Och en annan Palace mittfältare som är tillbaka nu i Olise, som ja, vi vet är en väldigt väldigt bra mittfältare precis som Esse tycker jag, och kommer ju verkligen hjälpa Palace i kreativiteten, det som de kanske har saknat i vissa delar av säsongen. Så ja, Olise är ju också ett spännande. Är han i ditt lag just nu?
Han är inte i mitt lag just nu, men han skulle absolut kunna vara det när det väl är dags att dra igång den här omgången. Det är väl Brereton Diaz som har den platsen just nu. Så att då skulle man kunna gå Olise, och jag tycker nog man isolerade att Olise är ett bättre val där, men vi kommer till anfallspositionen snart och då finns det flera Palace-spelare man inte ser. Så att det handlar om att lägga det pusslet också. Och en kommentar bara kring det är att kollar man på Palace offensiva siffror den här säsongen så ser det kanske inte ut som ett lag som man vill ha så där jättemånga spelare från, dubbelomgång eller inte. Men de är ju, det räcker att kolla på matcherna för att fatta att det är ett betydligt bättre offensivt lag när Olise spelar. Så det kommer ju göra en ganska stor skillnad för deras offensiv. Och adderar du då det faktum att de har två hemmamatcher här. Så lita ändå på att Palace ska kunna göra tillräckligt med mål för att det ska vara en bra idé att ha två offensiva Palace-spelare.
Nej, men jag håller helt med. Sen, det är ju lite svårt med Olise eftersom han har spelat typ en match under den nya tränaren. Så att man vet inte riktigt vilken roll han kommer ha. Så. Men jag antar att han kommer fortsätta ungefär på samma sätt. Och han spelar ju lite annorlunda än den nya tränaren med fembackslinje och sådär. Hur Olise och Esse kommer funka tillsammans, det har vi inte riktigt sett under den nya tränaren, så vi får se hur det blir då. Är det någon annan mittfältare som man kan nämna? Sarabia kanske man kan nämna.
Det var exakt, jag tänkte upp honom, men det är också samma sak med Wolves. Alltså Arsenal hemma i första. Lite tråkigt tycker jag. Framförallt för offensiva spelare, eller ja, inte bara framförallt, men för offensiva spelare såväl som de defensiva spelarna. Arsenals defensiv är så pass bra att jag ser inte hur Wolves ska göra mer än ett mål här i alla fall. Och med ganska så sannolikhet så gör de inget mål överhuvudtaget. Och lite tråkigt då när man ser till vilka alternativ som finns. Jag tycker att det är ganska enkelt att gå för en Palace mittfältare istället, eller Burton Diaz också. För att åtminstone kunna gå in i dubbelomgången och känna att det finns två matcher här där man kan hoppas på poäng. Och inte bara att allt hänger på den andra matchen egentligen, som det lite blir när en spelare från Wolves har Arsenal hemma.
Mm. Och sen kan vi även prata om några mittfältare med singelomgångar som man kan prata om vad man ska göra med. Typ Cole Palmer till exempel är det en del som sitter på. Hur gör man med honom om han har suttit med han sen 4,9 eller vad han kostade?
Ja, exakt. Om man börjar där så är det ju en spelare som jag gärna hade undvikit att sälja om man hade tänkt ha wildcard nästa vecka och ska ha tillbaka honom då såklart. Om man bytte in honom när han var jättebillig och tappade typ en halv miljon för att sälja och köpa tillbaka honom. Då kanske det man ska fundera på att sälja någon annan mittfältare. Bara så man är medveten om att det är något man behöver tänka på i alla fall. Är det så att det är den enda mittfältaren man kan sälja för att få in SE, ja men gör det, absolut. Men säger bara, står man och väljer så kolla på hur mycket pengar man tappar i sådana fall. Men Palmer, både på free hit och annars, tycker jag inte ska vara i närheten av någon startelva. Ja, kanske om man inte då har free hit och har ett svagt lag liksom. Men på ett free hit ska han inte vara i närheten av en startelva. Kanske om man hade haft typ Burnley hemma, att man kan hävda att det är en bra idé att ha en singelspelare då. Men när det är Arsenal borta, typ den tuffaste matchen i ligan för en offensiv spelare att göra poäng i, så kan jag inte förstå varför man skulle vilja ha Palmer istället för en spelare med två bra matcher i en dubbelomgång.
Nej, och det ska ju sägas att Palmer är ju ganska mycket svagare på bortaplan också. Han är ju, han är ju stark på hemmaplan, så att, det visade han ju senast. Så att, ja, och starta honom hade jag inte kanske velat göra den här omgången. Men ja, är det någon annan mittfältare?
Lite synd att det blev, eller för mig som då har free hit personligen, så är det skönt att det är Arsenal borta. Men det hade varit en ganska intressant diskussion annars om det hade varit en hemmamatch mot ett mittenlag eller bottenlag. Vad gör man med Palmer? Men som det är nu så kan jag inte se varför man skulle vilja ha dem i sitt lag denna vecka. Men sen såklart från och med nästa vecka given i en selva igen.
Ja, men då kan vi gå till anfallare då kanske och prata om några potentiella anfallare, och där tycker jag att utbudet är lite mindre än på mittfältspositionen. Jag tycker att det finns ju fem stycken dubbelspelare som man kanske kan prata om. Jag vet knappt om McBurney och McBurney med i den. Men fyra då kanske. Solanke, Mateta, Cunha och Darwin. Vad tycker du om de fyra då?
Ja, det var de fyra jag hade skrivit ner också. McBurney tycker jag inte ska... Det är riktigt, riktigt sticka ut drag i sådana fall och dubbla upp på Sheffield United-offensiven. Men,
verkligen, men han tar ju straffar också. Det ska, han är ju straffskytt för Sheffield United om man vill ha någon som... jag vet inte.
Ja, de ska in i straffområdet och kunna fixa en straff också bara.
Det är sant, det är sant.
Men börja med den mest givna kanske, Solanke. Alltså, det är ju den klart... Alltså, kollar man matcherna bara så är det ju inte en jättebra dubbelomgång för Bournemouth i och med att det är två borta matcher och det är mot Villa och Wolves. Men samtidigt jämför man Solankes kvalitet om både mål och underliggande siffror, att han tar straffar och allt möjligt, med de andra anfallarna som finns i att välja mellan som spelar dubbelt, så känns det väldigt, väldigt enkelt för mig att ha med Solanke i laget.
Ja, det är ju kanske vissa som tvekar, men om Christie hade fallit en meter innanför straffområdet senast och Solanke hade satt straffen, då hade man inte tvekat här, utan då hade det såklart varit såklart att ha med Solanke. Och jag tycker att det nästan fortfarande är det. Alltså, Aston Villa borta, visst, Villa har varit bättre på hemmaplan senast försvarsmässigt, men det är fortfarande ingen Douglas Luiz, det är ingen...
Nej, och kolla alternativen. Alltså, om man utgår från att man måste fylla två anfallsplatser i alla fall. Men Mateta kan man ha bredvid Solanke då. Och ska man in med Cunha, kan man tycka är ett bra alternativ, som vi pratade om. Men då är det Arsenal hemma för Cunha. Det är ju värre än vad Aston Villa borta är för Solanke, utan tvekan. Och bara när man kollar på matcherna, och man sen dessutom väger in att Solanke är, i allmänhet är ett mycket bättre val än vad Cunha är, så... Jag kan kanske förstå det om man verkligen måste sticka ut, men annars så, så känns det ganska orimligt för mig att välja bort Solanke.
Det ska ju sägas också att Wolves på hemmaplan är ju nästan lite svagare än på bortaplan när det gäller försvarsspelet. De har släppt till lite mer chanser på hemmaplan faktiskt. Så att, det kanske är en bra match för Solanke där på Molineux. Men Cunha är ju en annan spelare som du pratade lite om. Och ja, han är ju väldigt, väldigt bra. Det visar ju senast. Shit, vilken mål han gjorde mot Forest, ska man ju verkligen säga. Han gjorde bort hela laget egentligen i Forest. Men ja, Arsenal hemma som du säger. Och är han liksom, det här var ju ändå hans första match tillbaka från start. Är han liksom helt matchredo? Jag vet inte. Han blev utbytt i 75, det tror jag. Kommer han spela 90 gånger 2 här? Jag vet inte. Det är kanske lite tveksamt.
Nej, det är väl tveksamt kanske. Och man får ju jämföra med alternativen då. Darwin är ju, alltså... Hade inte funnits någon begränsning på 3 spelare per lag så hade jag tagit Darwin före både Mateta och Cunha. Men det har vi pratat om tidigare, att det kanske finns andra sätt som det är bättre att fördela sina Liverpool-platser på. Det är ju anledningen till att man inte skulle ha Darwin i sådana fall. I och med den osäkra speltiden som vi pratade om innan. Så då är det ju Cunha eller Mateta egentligen för den här andra anfallspositionen. Om man inte vill göra som så att man går på en singelspelare och tar Erling Haaland. Är du helt emot det?
Ja, det tycker jag ändå. Jag tycker att Haaland borta mot Brighton, det är ju inte så att han är liksom förra säsongens Haaland heller. Han har ju ändå visat, tycker jag, att han är lite sämre i år. Och Brighton borta, de är väl helt okej defensivt. Det är ju ingen jättelätt match för City, tycker jag inte. Utan jag hade nästan hellre velat gått på Watkins då, mot Bournemouth femma i en sån gång.
Ja, det är bra poäng faktiskt, att Watkins nog är ett ännu bättre val egentligen, om man bara kollar på de anfallare som spelar en match. Men trots det så, jag vet inte, jag kan fatta de som känner att Watkins, man kollar på hans säsong och man konstaterar att det är Bournemouth hemma och så känner man att han måste in i laget. Men så som jag spelar FPL, alltid har spelat och förmodligen alltid kommer spela, så är min fasta övertygelse att folk generellt underskattar dubbelomgångar. Och speciellt när vi pratar bara på en free hit för en omgång. Det är bara att få, ja, dels får du 2 garanterade poäng egentligen extra. Så du får börja med 2 poängs försprång. Och sen får du en extra chans att träffa rätt helt enkelt. Att det smäller till och det blir... Ja, det kan räcka med ett mål, men att man träffar rätt, har lite tur och ser, liksom, om man tar Mateta, att över 2 matcher så dubblar man ju sina chanser såklart att han ska smälla dit en kasse. Och det gör ju att det kommer bli 11 dubbelspelare för mig i friheten, och jag rekommenderar ju det till de flesta.
Ja, jag kommer ihåg förra året till exempel när Watkins hade en dubbel och gjorde 1 mål i varje, tror jag. Så han gjorde ju 2 mål totalt, men tog 18 poäng, för han tog ju 3 bonus i båda. Alltså det går ju att få sådana i en dubbelomgång. Så att, ja, när man gör 2 mål och får 18 poäng på en forward, det brukar inte vara så vanligt till exempel. Men Mateta kan vi prata om lite mer kanske. Och han, ja, jag var lite förvånad när jag såg att han hade startat 16 matcher i rad. Det känns ju inte som det, utan det känns som att han och Edward går ju lite fram och tillbaka mellan dem, men Mateta har ju verkligen varit första valet nu, och även under den nya tränaren så har han ju varit det. Och ja, han är ju ganska, ganska bra, kommit till en del lägen faktiskt. Jag kommer nog ha han i laget, och det kanske man inte tänkte för några veckor sedan.
Nej, men 3 mål senaste 5 matcherna, bra underliggande siffror, eller underliggande siffror som har blivit bättre kan man säga, och som på senaste perioden sett tillräckligt bra ut för att man ska kunna tycka att det är rimligt att ha med dem i ett free hit. Sen tar han ju upp en Palace-plats och kanske blockerar en sån som Olise, om man inte är så intresserad av att tippla upp Palace-offensiven. Och det hade jag väl inte riktigt vågat personligen i alla fall. Jag vet att det finns folk där ute som är intresserade av det, men riktigt så mycket litar jag inte på Palace att jag vågar trippla offensiven. Men om man säger så här då, Mateta och Bertrand Diaz eller Cunha och Olise?
Ja, just nu har jag ju Mateta och Brighton Diaz, vilket är, kanske låter lite dåligt på förhand, men alltså jag tycker nog ändå att det är lite bättre och lite roligare, tycker jag.
Ja, och det är lite roligare, alltså nu väljer jag att fokusera på den delen, men lite roligare ska faktiskt inte underskattas i en sån här omgång när man har möjlighet att chansa lite. Och det är inte för att säga att det är den enda anledningen till att du har valt, jag har ju samma spelare, eller jag har valt likadant just nu i mitt lag. Men det ska ju ändå sägas, tycker jag, att är det någon omgång på en säsong där man ska ha lite roligt med spelarna man väljer, så är det väl, förutom omgång 38, så är det ju om man då har free hit i en dubbelomgång. För att nu finns det ju faktiskt utrymme att vara lite kreativ. Jämför man med omgång 29 till exempel, blanken, de som du free hittar, alltså det fanns inga spelare att välja mellan. Det var ju knappt några lag som spelade. Så det blev ju väldigt, väldigt tydligt hur ett free hit-lag skulle se ut. Och även om det kommer finnas ett template-lag i en dubbelomgång som den här också, så finns det i alla fall lite mer utrymme för lite roligare alternativ. Och då ska man ju såklart väga in det, tycker jag ändå, i beslutsfattarna.
En grej man kan säga om Mateta också är att när han har spelat många av de här matcherna så har det ju varit utan Esse och Olise. Alltså det har varit med Jordan Ayew och Jeffrey Schlupp typ på kanterna. Så att man förstår ju att det har inte sett superbra ut för Palace offensivt. Lite som du sa där innan att Palace lär ju vara ett bättre offensivt lag med både Olise och Esse på ytterpositionerna. Och då kanske det är bättre för Mateta att få lite skapade lägen. Olise har ju en väldigt, väldigt bra passningsfot. Så att, då kanske det är fördel till Mateta ändå.
Jag skulle vilja påstå att vi har nämnt de allra flesta spelarna i alla fall som är relevanta för ett free hit. Så att vi kanske ska gå vidare och ta en kort diskussion i alla fall kring vad man gör om man inte har några chips kvar, eller inte har några free hit eller wildcard chips kvar i alla fall. För då är det svårare. Och det skapar en situation där man inte kommer kunna vara lika offensiv inför den här dubbelomgången utan att behöva tumma på hur laget ser ut för de dubbelomgångarna som kommer här, omgång 35 och omgång 37, i och med att det inte är samma lag som spelar dubbelt.
Ja, nej det är lite svårare, men hur känner du där? Det känns ju som att man ändå kan försöka gå på de största lagen, alltså typ Arsenal, Liverpool, City. Ja, det är typ det, men sen kommer ju Chelsea och Spurs med två dubblar efter det här. Så man sitter ju inte i en superbra position kanske, men jag vet inte riktigt.
Nej, alltså det är bara att försöka hitta någon balans mellan. Jag hade försökt fylla på med lite Liverpool och Arsenal-spelare utan att ta minuspoäng kanske. Och inte bry sig om resten av lagen. Hoppas att de är så pass dåliga att det inte kommer vara några jättereturns där. Det är liksom det man måste göra om man är i den situationen. Försöka bänka sina Spurs-spelare, definitivt om man inte har någon match, men även Chelsea-spelare då. Just i den situationen kanske man är okej med att starta Palmer. Om man inte har varken wildcard eller free hit kvar. Men sen behålla dem, för att man får dem i omgång 35, så är det ju, ja, direkt i omgång 35 och sen inför 37 så är det ju fullt fokus på att få in spelare från Chelsea och Spurs. Så att nej, det är ingen situation som jag är särskilt avundsjuk på att vara i. Men man måste ju försöka prioritera, för man kommer inte kunna attackera alla omgångarna då. Och då känns det ju som att det är ganska logiskt att försöka få så bra täckning som möjligt i topplagen som spelar dubbelt.
Man kommer ju vara tvungen att offra lite här och lite 37an också eftersom man går på den här taktiken, och då får man väl hoppas att de här singelomgångarna gör det bra för en i princip. Det är väl det man får hoppas på.
Ja, men man får hoppas på Palmer, man får hoppas på Haaland såklart, och man får hoppas på Watkins om man har kvar honom, att de ska kunna reda upp det där. Och ja, som sagt, jag är inte så avundsjuk på de som sitter i den sitsen, men man får försöka göra det bästa av det, och då är det ju att försöka hitta någon mellanväg här där man inte committar för mycket till en specifik dubbelomgång, utan försöker balansera det lite så att man kan lösa den här veckan okej, och lösa omgång 37 och omgång, ja, 35 också okej, trots att man inte kommer ha det optimala laget jämfört med de som har kunnat spela ett eller flera chips senare.
Vi kan väl gå vidare till kaptensbindeln kanske. Den är väl ganska klar ändå tycker jag. Jag tycker att det går att göra ett argument för Esse, men jag kommer nog ändå landa i Sala som en hel del omgångar tidigare.
Ja, men Salah mot Fulham och Everton. Han har ju inte varit stekhet på något sätt så, men vi vet ju vad det är en kvalitetsspelare i ett riktigt bra lag. Och han tar straffarna, har ju fantastiska underliggande siffror ändå om man slutar över lite längre tidsperiod. Jag tycker att det är svårt att inte binda Salah. Det måste liksom bli där bindeln sitter, för min del i alla fall. Men vill man chansa så på något annat, sticka ut lite. Så Saka, ett alternativ. Esse, bollar du upp? Tycker du Esse är bättre slash roligare än Saka?
Ja, det är svårt alltså. Det är svårt att veta med Sakas minuter där i Champions League. Jag tror att han kommer spela det mesta, men han haltar ju av varje match, vilket han i princip har gjort hela tiden. Men ja, nej, det är faktiskt svårt, men nej, jag vet, det är 50-50 där. Jag har inte övervägt det så mycket, tror jag. Jag har nog övervägt mer bara hur jag ska göra kring Salah där, och att det är säkert en hel del som kommer ihåg i Free Hit 29, typ att ja, varför bindlar ni en Spurs-spelare och kör trippelt offensiv mot Fulham borta? De är ju så bra på hemmaplan, men jag tycker de är lite överskattade nu nästan på hemmaplan. Jag tycker ändå att det finns potential att komma igenom där. Det är ju Leno som har haft storspelat en hel del omgångar nu på deras arena, och ja, Fulham och Everton utan Braithwaite. Nej, alltså visst, det är ju två ganska starka hemmaförsvar, men jag tycker inte det är något man ska skrämmas åt.
Nej, jag tycker ju att Saka är ett bättre val än vad SE är, om man ska jämföra dem. Bara för att det är så mycket tryggare och spelar för ett mycket bättre lag. Och så. Men det, som jag sa, det måste bli Salah för mig. Det finns inget. Hade Saka haft två bra matcher och eventuellt någon mer, ja, som har haft två hemmamatcher till exempel, då hade jag kunnat lockas mer av det. Men som det ser ut nu så måste det bli så.
Nu lägger jag upp ett scenario bara. Om Salah spelar 120 minuter borta mot Atalanta 3 dagar innan, påverkar det någonting?
Ja, men det är klart det påverkar. Det är klart det påverkar. Och då kolla på hur mycket Saka spelade. Spelar han också 120 minuter? Så kanske man landar i SE, kapten till slut. Det tror jag inte. Men nej, den bedömningen får man göra närmare på deadline då. Men ja, det är väl värt att säga ändå att man får hålla koll på hur speltiden ser ut, både för Saka och Sal.
Och då tackar vi för oss härifrån FBL ikväll, och sen så får vi säga lycka till i omgång 34, och så hörs vi framöver. Ha det bra allihopa. Hej då!